Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Jonas Bergqvist, föreläsare, författare, utbildare och en massa annat som har med hälsa att göra. Han är entreprenör och driver flera bolag och han satte paleo på kartan som vi snart ska få höra mer om. Och han drivs av passionen att utbilda och sprida kunskap om våra kroppar, hälsa på riktigt och hur vi kan optimera livet på alla plan. Och vem vill inte ha en ökad livskvalitet? Häng kvar så ska du få massa bra tips och råd. Det blir såklart snack om hälsa högt och lågt genom hela samtalet, men vi pratar också om choklad, friidrott, resan till Italien, om att busa och våga släppa garden, kallsupar till frukost, hans stora kärlek i livet, att vi blir klokare med åldern, om fasta, mat och att vara på en bra plats i livet. Det här med att räkna kalorier är totalt ute, säger Jonas. Nu är det 2022 och vi snackar livskvalitet på riktigt. Är du redo?
Jag är redo.
Jonas Bergqvist, du är hälsoinspiratör, utbildare, sjukgymnast, träningscoach, författare, föreläsare och kan det mesta om att optimera sin hälsa. Du driver flera bolag inom hälsa på olika sätt, både försäljning av produkter och tjänster. Du skriver på din hemsida att du föreläser om mat, näring, träning, hälsa, stress, sömn, livsstil, relationer, idrott, funktionsmedicin och prestation. Jag vill påstå att du var den som satte paleo på kartan i Sverige och ditt ena bolag heter just Paleo Institut. Din specialinriktning är livsstilsmedicin samt optimering av mental och fysisk prestation. Det där sistnämnda är jag verkligen nyfiken på. Du praktiserar både yoga och meditation samt att du tävlar också inom veteranfriidrott på hög nivå. Du ska få förklara hur du menar med att ta en kallsup på morgonen samt vad evolutionsbiologi betyder. Vi ska snacka morgonrutiner, träning, hälsa, fasta och optimering av det mesta. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack Shirin.
Fick jag med det mesta tycker du?
Ja, det där lät ju nördigt mycket men det är samma fötter nog det hela.
Du kan ju så mycket Jonas, du har gjort så mycket saker.
Ja, men det blir ju så efter många, många år. Men visst är det ju häpnadsväckande när man summerar alla år som man har varit i hälsobranschen och tagit sig igenom de här olika ämnena.
Riktig träningsnörd, på ett bra sätt.
Ja,
du, jag tänker, vi dyker faktiskt rakt ner i frukosten, för jag sa nu precis när vi började spela in att jag åt frukost tillsammans med dig. Jag lyssnade på en intervju som du hade gjort med Framgångsakademin förra veckan. Så det var jag och min stora skål med havregrynsgröt med körsbär på, när du precis sa att det behöver vi inte äta.
Nej.
Då tänkte jag, nahe, men jag glufsade glatt i mig min stora balja ändå av glutenfri havregryn med solrosfrön i.
Ja, och det är väl, smakade gott så är ju det ett värde i sig, det ska man inte glömma.
Ja. Men det var inget bra.
Nej, alltså havregrynsgröt, det är ju en rejäl portion energi, det är ju väldigt blodsockerhöjande.
Jag behöver ju det nu när jag ska prata med dig.
Ja, precis.
60 minuter av liksom optimering, så jag kände att jag behövde ladda lite extra.
Ja, nej, men då fyller det säkert sin funktion. Det är ju en stor portion energi. Men vi kan ju också reagera lite olika på havregrynsgröt. Och det märker man ju när man pratar med människor. Vissa kan ju känna att det där mättar jättebra. Jag står med hela förmiddagen. Jag själv blir ju hungrig igen en timme senare.
Jag är precis som du faktiskt.
Mm. Så där kan vi ju vara lite olika hur vi reagerar på det. Men det är ju ganska blodsockerhöjande. Så det är det jag menade i den podden då, att det kanske inte är det absolut bästa.
Mm. Men då, om vi nu ska prata, jag tänker vi dyker rakt ner i frukostvanor. Jag vet att du fastar en hel del. Gjorde du det i morse också?
Ja, jag är fastandes. Så måndag till fredag så brukar jag sällan äta någon frukost. Utan det blir snarare framåt lunch.
Mm. Och hur bryter du fastan? Vad äter du till lunch då? Spelar det någon roll eller är det bara så här, nu har jag fastat mina 16 timmar och de ska äta vad jag vill?
Ja, om jag får önska, då...
Du får det.
Ja, då bryter jag gärna fastan med, det kan gärna vara ägg och bacon, stor portion grönsaker. några goda korvar med hög kötthalt, en riktig brunch som man äter ute på stan. Får jag till den så då är jag jättelycklig. Jag har en stor kopp kaffe till, jag älskar kaffe. Men det får man inte alltid till, och är det så att jag jobbar, då blir man ju väldigt beroende av att man har ett bra lunchställe, så att, då kan det bli lite olika varianter, men får jag önska så då är det en sån klassisk brunch.
Det var gott. Ja. Men när du pratar om kaffe, jag dricker inte kaffe, men nu medan du pratar ska jag ta en klunga av mitt livselixir. Det är Earl Grey Cream svart te. Obscena mängder.
Ja, man kan väl dela in mänskligheten i tedrickare och kaffedrickare. Det är verkligen en skiljelinje.
Ja, men en del dricker ju både och.
Ja, precis. Det finns ju vissa som dricker både och. Jag har nog önskat att jag var en bättre tedrickare. Men jag har inte riktigt fastnat för det. Jag tycker om den här tunga svarta kaffesmaken, men sen så förstår jag också att koffein är ju, det är ju inte alltid så bra. Får man i sig det för sent på dagen så kan man bli helt speedad och sådär, men någon last måste man ju få.
Ja, precis, exakt, bra att du sa det. Ja. Du, jag tänker nu vet inte du hur mitt manus ser ut, men jag hoppar i mitt manus och hoppar rakt ner till paleo, för du pratade om korvar och bacon, och då kanske folk tänker, jaha. Och då tänkte jag att du ska få förklara, vad är paleo för någonting? För det är inte alla som vet det.
Nej, men paleo utgår ju från det som vi exponerade kroppen för när vi sprang omkring på savannen som jägare och samlare för mer än 100 000 år sedan, eller för mer än 40 000 år sedan. Och det är ju väldigt långt ifrån vår vardag, men faktum är ju att vi har ju celler och gener som fortfarande är anpassade efter det livet. Och där sker ju liksom krocken mot det moderna samhället på många olika plan. Och det är inte bara vad vi äter, utan det är ju hur vi rör oss och vår psykosociala miljö och relationer. Vi har ju otroligt mycket kvar från den tidsepoken. Och den kallas ju paleolitikum, den äldre stenåldern, så därav paleo.
Mm-hmm. Och det, paleolitikum.
Ja, paleolitikum, den äldre stenåldern. Mm. Och det tycker jag är, när jag kom i kontakt med det här så tyckte jag det var så häpnadsväckande. Det var en sån ögonöppnare för mig att förstå människan utifrån en evolutionär synvinkel. För det ger oss så många olika svar. Och det är inte alltid så här politiskt korrekt, och det är inte alltid så lätt att omsätta i praktiken. Så därav lite bacon och korv. Det är gott, men visst, det är ju processade livsmedel och inte någonting som vi hittade ute på savannen. Så det är en liten sån här modern anpassning. Men vi hittar jättemycket svar kring oss själva från vår evolution.
Och tänker du att man ska leva efter... Det låter ju lite som, rätta mig om jag har fel, det här LCHF, va? Nej.
Ja. Ja.
Vad heter det? Atkins? Vad heter den där man alla skulle äta bacon hela dagarna? Var det Atkins?
Ja, precis. Ja, Atkins var det ju från början. Och Robert Atkins var ju, han var ju amerikan. Det. Så det är klart att då var det mycket ägg och bacon och liksom anpassning till amerikanerna.
För det skulle gå, det var väl ingen förändring egentligen i deras livsstil? Du.
Nej, precis.
De har ätit i alla tider och gör fortfarande. Man bara satt ett namn på det.
Ja, precis. Det var väl bara pommes fritesen som inte gick hem där. Men... Just det. Men där började ju egentligen den här lågkolhydratfilosofin. Och sen så den svenska varianten, LCHF, kom ju där runt millennieskiftet någon gång, strax efter. Mm. Bygger på liknande principer då. Men paleo är ju egentligen i grunden inte lågkolhydrat, utan det är ju de naturliga kolhydratkällorna i naturen. Har vi ju frukt, grönsaker, rotfrukter, honung. Sen så är det många som säkert mår bra av att göra kosthållningen lågkolhydrat, för att vi lever ganska stillasittande och inte behöver så mycket snabb energi och så.
Intressant. Och då tänker jag så här direkt att alla veganer som dyker upp, jag dömer ingen, jag är själv 95% vegetarian, inte vegan. Hur tänker du då? Krockar det med din livsfilosofi kring paleon och hur vi funkar?
Jo, men det är klart att det gör. I min värld så är ju att ha en vegansk livsstil till 100%, det är ju en enorm krock mot vår biologi. Vi människor är ju blandätare. Det finns ju otroligt många karaktäristika i människokroppen som visar att vi är Vi är byggda för att äta en del från djurriket och en del från växtriket, och så ska vi söka kvalitet i den maten på båda hållen. Så om vi utesluter allting från djurriket så utmanar vi ju vår fysiologi, vår biologi ganska rejält, och det har en stor prislapp. Sen ska ju sägas att sen behöver vi inte äta så jättemycket från djurriket för att tillgodose oss de här fettsyrorna och aminosyrorna och mineraler och vitamin B12. Så man behöver, och det är lite grann den etiketten som paleo har. Paleo är, folk tror liksom att man frossar i kött, och riktigt så behöver det ju verkligen inte vara. Det kan vara en kosthållning där man har en viss del från djurriket, men man äter också mycket färgglada grönsaker, och den bästa maten är den som inte har någon innehållsförteckning. Det är ju grunden i paleo.
Det måste jag skriva upp. Bästa maten, förlåt, som inte har innehållsförteckning.
Ja,
det var ju fint.
Det fastnade de i livepodden på Framgångsakademin också. Han satt och skrev ner det.
Jaha,
också.
Det, ja, den missade jag. Då kanske jag var borsta tänderna.
Ja, det verkar vara en riktig... Det verkar vara en bra one-liner.
Ja, men det är jättebra. Ja. Vi inte har innehållsförteckning. Mm. Men vi träffades första gången för exakt 10 år sedan.
Ja, vi kom ju fram till att det var 10 år sedan.
Ja. Jo, för att min bok Träna Michelin... Nej, det heter den inte. Podden hette Träna Michelin. Boken hette...
Du får tänka till där.
Träna dig 10 år yngre.
Just det.
Så länge sedan. Mm. Och din bok som du släppte då hette...
Den hette ju LCOF och träning då.
Just det. Och då var vi på samma förlag och vi var presenterade på samma pressfrukost. Det var precis 10 år sedan, för den släpptes när jag fyllde 40. Och nu var du faktiskt på mitt kalas när jag fyllde 50, för inte så länge sedan.
Just det.
Så då träffades vi första gången. Och nu har ju vi en väldigt härlig, underbar gemensam vän, du och jag. Mm. Din flickvän. Ja. Och de gångerna vi har träffats, jag upplever ju dig som väldigt, liksom, hur ska jag formulera mig rätt? Du är otroligt kunnig i ditt ämne. Du känns liksom, du är liksom ödmjuk, du kan extremt mycket om ditt ämne och sådär, och du är... Du är en otroligt liksom härlig och ödmjuk människa. Och varm människa.
Tack.
Och så tänker jag så här, nu när vi ska prata om optimering och träning och hälsa och vad man ska äta och inte äta. Har du någon gång sån där liksom en wild and crazy sida där du bara så här, fuck it, bara släpper allting och bara, du vet, skiter i vad du säger och vad du gör och vad du äter. Har du någon sån där liksom, liten räv bakom örat ibland?
Självklart. Jag är medveten om det.
Det kom snabbt. Ja. Vad roligt. Det var liksom en lång utläggning för att få veta om du är lite busig.
Ja, jo, men jag pratar ju jättemycket med min flickvän och din goda vän om just de här sakerna. Jag är väl medveten om att utåt så uppfattas jag som precis det du beskrev.
Men det var ingen negativt menat, utan där du framstår för mig som en seriös affärsman som är liksom seriös med det du gör och passionerad. Ja. Så det var i mycket positiv mening.
Ja, men jag har också fått höra, för att privat finns det ju en busighet i mig, och jag kan ibland bli galen och wild and crazy, som du sa. Och det är faktiskt många som har sagt att jag faktiskt skulle... Jag skulle må bra av att låta det strömma ut lite grann i mitt yrkesliv i små portioner. Nej, och sådär.
Det var roligt. Ja, hur skulle verkligen det se ut, tänker du?
Nej, men det är ju så att även om jag står för ett livsstilsbudskap, så är jag ju väl medveten om att vi lever i en sån konstlad miljö idag. Och vi har så många olika sidor av oss själva, och det finns ju ingen ambition att man ska vara 100%, utan jag är jätteförlåtande mot mig själv. Jag ballar ur fullständigt ibland och kommer ur spår. Men jag känner mig väldigt trygg med att jag vet någonstans min grund, vart jag går tillbaka till. Jag tänker att du kan säkert känna igen dig i det. Att man har någonstans en grund, en rytm, ett recept i livet som man mår bra av. Och sen så inträffar så himla massa grejer som för en ut därifrån. Och det får vara okej. Och jag är aldrig, jag är ingen festprisse, jag har liksom aldrig riktigt gillat kroglivet och jag är extremt måttlig med alkohol, men däremot så älskar jag ju att busa och leka och vara lite halvgalen och bara impulsiv ibland, lite då och då. Jag tycker det är otroligt befriande.
Och vad för dig är helt galen och busig och slappa taget? Vad, kommer du på något sådant tillfälle eller något som du har gjort eller vill göra eller något som du...
Ja, men
något
nu
som för dig är att tappa garden?
Ja, vad är det? Ja, men det handlar mycket om handlar mycket om humor och skämt och att driva med mig själv, driva med andra. Det kan vara liksom, det kan vara lite gränslös retorik så där, att man säger lite galna saker. Jag var i London och hälsade på min kompis nu och vi hade skitroligt och pratade från vänster till höger om saker och ting. Och det gör jag ju med min flickvän också. Hon lockar ju verkligen fram det här busiga hos mig och vi kan ju ha skitroligt ihop. Vi har jättemånga minnen. Förra sommaren så var vi i Italien och bara blir impulsiva. Vi är ute i en liten bergsby och där så hade vi inga riktiga planer så där, och helt plötsligt bara kommer vi upp till ett litet torg och där spelar ett band och vi blir helt fascinerade av det här bandet. Vi slår oss ner, vi beställer in en stor vit baguette för det var det enda som fanns att äta. Fuck it, då gör man det. Dricker ett glas rött vin. Vi sjunger med, vi skämtar, vi vandrar genom den här bergsbyn och tar galna foton och skrattar. Och liksom konsten att njuta av livet, den är ju extremt viktig för hälsa. Så när du säger det här, mental och fysisk optimering, det beror på lite grann hur man definierar optimering. För mig är det ju inte att vara asketisk, att vara 100% och göra allting rätt. Utan det handlar om hälsa i 360 grader. Att göra tillräckligt mycket rätt, men att hitta njutningen, hitta livsnjutningen. Jag är otroligt, det är också någonting som jag säkert, så här, i min yrkesroll så är jag ganska så kontrollerad. Men jag är ju en otrolig känslomänniska. Jag berörs väldigt lätt av människoöden. Jag kan sitta och gråta framför filmer. Jag, nu i London var jag på ABBA Voyage. Mm-hmm. ABBA, jag älskar ABBA.
Jag med. Har du någon favoritlåt?
Verkligen. Favoritlåten?
Ja.
Ja, men Dancing Queen är ju någon
favoritlåten. Ja, det ska vi dansa till nästa gång vi ses.
Ja, det får vi göra.
Du bestämmer verkligen. Det här och nu.
Verkligen, det bestämmer vi här nu. Mm. Och då var jag på den här konserten, ABBA Voyage, som man satt upp. Det är en sån här digital konsert. Jag blev bara helt hänförd. Står och rockar loss till rocklåtarna och sitter där i publiken och gråter till balladerna. Bara tycker det är så fint och blir nostalgisk och längtar tillbaka till 70-80-talet. Men det är ju det som är livet. Livet är ju att känna. Det är att känna. Det är jätteviktigt.
Vet du vad som var så roligt nu? Mm. Först pratade vi om det här med havregryn och vi pratade om allt det här liksom yrkesmässiga, vad som är rätt och fel och proteiner och kolhydrater. Och sen började vi prata om det här. Då bara vaknade du till liv. Du bara liksom släppt allting och du bara glittrade ögonen och så blev du helt så där exalterad. Det var jätteroligt. Ja. Det kom fram en helt annan Jonas.
Ja, men den symboliserar
någonstans. Jag blir så pirrig också. Det är som, trots att vi ses via Zoom så det är liksom jag får in den där energin.
Ja.
Roligt.
Jo, men jag kan ju, jag tänker mig, du är också en känslomänniska och älskar att uppleva och känna. Och det har jag förstått. Och det är ju det som gör livet värdefullt någonstans. Och om man bara tittar på min bana här i hälsobranschen. I början så var det mycket kost och träning, enzymer, hormoner och det här konkreta. Och jag kan nog säga att jag har nog kommit till den punkten att jag har lärt mig mycket. Jag anser mig liksom kunna väldigt mycket mycket om kroppens fysiologi och mat och träning. Och då vill man ju vidare någonstans. Vad återstår då? Eller vad finns det då? Jo, men då är det ju allting som har med personlig utveckling att göra. Det inre, det emotionella, det mentala. Den världen är ju nästa steg. Och det är många som går den vägen. Med kostträning, lite platt och sådär. Men sen så öppnar sig ju nästa värld. Och att koppla ihop allt det här är ju fantastiskt.
Som man först kan göra efter 25 år i branschen och en massa erfarenhet och lite ålder på det.
Ja.
Eller hur?
Ja, verkligen. Det kan man inte som 25-åring.
Nej, jag vill påstå det i alla fall. Att man inte kan.
Nej.
Faktiskt.
Med åren så hittar man ju hem lite grann till sig själv. Man landar i sig själv ganska så mjukt och skönt förhoppningsvis. Och det är härligt med kontraster. Jag kan älska det hos mig själv att jag kan gå hårt in liksom i kost och näring och kosttillskott och träning och träningsupplägg. Men samtidigt prata anknytningsteorier, samtidigt prata relationer och varför man beter sig som man gör och de stora livsfrågorna. Och det här ihop, det är ju någonstans vi människor. Allting är ju paleo, allting är ju... Så har människan alltid funkat. Det har varit liksom en kombination av biologi och spiritualitet. Det har alltid funnits i människans liv.
Mm.
Visst är det häftigt?
Ja, nu är vi inne på mina favoritämnen här. Det är vi nästan hela tiden. Men du säger också att med åren hittar man hem. Vilket var väldigt fint. Jag brukar göra min research jättenoga. Men nu har jag glömt att kolla vilket år du är född. Är vi jämnåriga?
75.
Du är 75. Nej, då är du 40, vadå?
47.
Mm. Ja. Typ jämnåriga. Är du på en bra plats i livet? Apropå att man hittar hem med åldern.
Ja, jag tycker att jag är på en bra plats i livet. Man rör sig alltid framåt. Men jag är väldigt... jag känner att jag är på en bra plats i livet. Jag har ju haft förmånen att träffa den stora kärleken i mitt liv. Nu i omgång 2. Och det är otroligt värdefullt och härligt. Jag har 2 fantastiska döttrar sedan en tidigare relation som jag älskar över allt annat på jordklotet, och de mår bra. Jag har kämpat som ett djur i mitt företagande och haft tuffa år. Du vet själv hur det är. Det är en fight. Men har kommit upp till nivå där jag kan skörda mycket frukt och ha en väldigt balanserad, skön vardag. Så att jag trivs med där jag är.
Gud vad härligt, jag blir nästan lite rörd. Vad härligt. Det är inte självklart.
Nej, det är inte självklart. Och det är klart att det finns inslag i min vardag som jag undrar över hur kommer jag runt det här. Och det är ju som egenföretagare så finns det ju alltid en kamp mot all administration som man behöver lägga ner.
Jag hatar admin.
Ja, man ska vara splittrad för man ska vara sin egen IT-tekniker och man ska vara en egen
försäljningschef, ekonomichef, IT-tekniker, ja, kundansvarig.
Ja, verkligen.
Jag blev precis klar med alla kvitton i förrgår kväll. Jag satt i 1 på natten.
Nej, vad härligt.
Mm. Mm. Och så hittade jag några från 2020 också som fick
ja. Ja, alla kvitton som man lägger ut på bordet. Men det är högt och lågt. Det är ju skärmen kanske, men det är klart att det ibland kan det vara lite frustrerande också.
Mm. Mm. Men du, vi pratar ålder, så då backar vi. Jag har inget med ålder så att göra, men vi backar bandet. Sådär, du älskar friidrott, vet jag.
Mm.
Och du tävlar på ganska hög nivå.
Ja.
Hur började du? Hur gammal var du när du började med det?
Det var 2014, så det var ju i vuxen ålder.
Men så du hade inget med barndomen att göra, så att du gjorde det när du var tonåring?
Nej, förutom att jag spelade fotboll och jag var alltid den här snabba yttern som stack på långbollarna. Ja. Och fattade aldrig riktigt då att jag är ju den här snabba. Jag bara fann mig den rollen. Sen av en slump så hittade jag ett friidrottsgäng här som sysslar med veteranfriidrott och kom in i den världen, och det är ju massvis med tävlingar och massvis med utövare. Det finns EM och VM och
cool.
Det är ett jättestort community. Och hittade in där och tycker att det är jätteroligt. Älskar högexplosiva idrotter. Och,
nu blir du så där igen. Nu ser jag verkligen. Nu förändras du igen. Nu blir du helt lyrisk och glittrig.
Du ser det i mina ögon.
Ja, du bara...
Ja. Ja, men det har varit en mental resa på det här med att vara på en bra plats nu. Det enda som saknas när jag träningsmässigt är att sista året har jag haft ryggproblem. Jag vet precis varför.
Ja,
för att jag körde på. Jag kan ha lite för stora pannben ibland. För mycket pannben för mitt eget bästa.
Mm.
Så jag har haft ryggproblem och inte riktigt kunnat träna och tävla. Men jag är på gång nu till hösten. Så nu mår jag ganska bra i ryggen.
Mm. Och vilken är din gren då, om du ser höga? Är du 100 meters löpare?
Ja, 100, 200, 400 meter.
Då kan vi åka ut till Bosön och leka någon dag.
Ja, det är ju på Bosön jag leker en dag i veckan.
Jag kör ju dit min dotter, hon tränar ju där flera dagar i veckan. Och på Lidingövallen. Men det är ju, ibland är jag med och leker. Men jag kommer ju inte, den där styrkan som du pratar om, pannben och passionen till träningen och allt det här. Jag glömmer ju bort den i stundens hetta. Så jag tänkte att nej, men då kör vi maxar 60 meter sådär 8-9 gånger. Försöka tävla med henne som tränar 60-100 meter 5 dagar i veckan. Sen kunde jag nästan inte gå på flera dagar.
Nej,
men
man
då
van.
I stunden så var det ju så här, nu kör vi!
Ja. Men springa allt man kan, det är som att du bor en liten flicka igen. Och var ute och busade och lekte.
Det är det. Då börjar jag precis som du nu. Då kommer det här glittret och då glömmer jag allting annat.
Ja.
Och så bara leker jag.
Verkligen.
Och sen så dag 2, 3, 4, 5 så kan jag knappt sätta mig ner på en stol.
Nej.
Men det är det värt.
Det är det värt, ja. Men kontrast är ju härligt. Och apropå det här med kontraster, så jag älskar ju högexplosiv löpträning och styrketräning. Mm. Men samtidigt kan jag ju tycka om då yoga som träningsform, både utifrån rörlighetsaspekt men också att det är så meditativt att man går inåt. Men också att vara ute och jogga långsamt länge, att försvinna in i en bubbla, vara ute i naturen ensam med sina tankar, det fyller ju också ett syfte. Och de kontrasterna i ens träningsvara tycker jag är fantastiska.
Vi är väldigt lika där.
Ja, vad härligt.
Du, hur kommer det sig att du började att jobba med det här som du faktiskt gör och har gjort i säkert utan att veta exakt, kanske 25 år? Vad var ingångsporten?
Jag läste till ekonom och så var jag i USA i 2 år. Jag bodde där mellan 2000 och 2002 och då hade jag planer på att göra någon ekonomikarriär och var intresserad av språk och kultur och så. Men när jag var där i USA så kände jag att det är någonting som skaver. Jag kan inte sitta och jobba med pappa 8 timmar om dagen. Det var inte riktigt jag. Jag var väldigt intresserad av mat och träning och hälsa. Och fann mig liksom inte riktigt tillrätta där, trots min långa...
Att du lyssnade på din magkänsla.
Ja, verkligen. Man ska göra det ibland. Man ska göra det ofta.
Mm.
Så jag flyttade hem och kände att Jag läser en kurs i fysiologi om hur människokroppen fungerar på Karolinska. Och så sa det var bara som en port som öppnades. Det var en ny värld. Jag bara slukade åt mig all information. Lärde mig saker och ting på ett helt annat, lättare sätt än alla mina ekonomistudier. Och sen rullade det på. Så läste jag ute på Bosön en idrottsmassörutbildning. Läste till sjukgymnast och började jobba. Och läste till elittränare och började jobba med kost och träning och... Så då var ju hela karriären var ju en 180 graders sväng där. Jag bytte ju spår helt och hållet. Har ju aldrig ångrat det. Så att jag lever min dröm. Jag älskar det jag gör. Jag älskar ut och föreläsa och utbilda och driva ett kost- och livsstilsbudskap som jag gör. Och jag tycker det behövs. Vi har ett samhälle som... Vi på sätt och vis leder in i fel riktning. Vi går in i en återvändsgränd. Det blir allt mer hektiskt och hektiskt. Vi äter mer och mer processad mat. Människor blir sjukare och sjukare. Det är inte hållbart.
Hjälp. Just den kommentaren skulle vi kunna grotta ner oss i timmar.
Mm.
Vad kan vi på något sätt bara toucha det i alla fall? Vad ska vi göra?
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Du fortsätter med det du gör. Men vad tror du vi behöver göra som befolkning? Vad tror du vi behöver göra? Som du tror skulle fungera. Sen så är det ju en drömvärld vad man önskar att folk kunde göra.
Mm. Jag tror så här att som enskilda människor som du och jag som är väldigt intresserade av hälsa, vi har en inneboende kraft och vi kan förändra och vi kan driva oss själva i den riktning vi vill och så, men majoriteten av människor är ju inte där. Så ska vi prata folkhälsa så tror jag att ska vi förändra saker och ting, då måste vi förändra miljön som vi lever i. Mm. Vi kan inte kräva av varje enskild människa att gå emot strömmen och navigera runt alla dessa hälsofällor som finns idag. Utan vi måste förändra miljön som vi lever i. Vi måste införa i näringslivet en annan syn på stress och återhämtning. Vi kan inte gå in i en matvarubutik och konstatera att 90% är skräp. Utan vi måste fylla vår omvärld med bättre kvalitet på mat. Vi måste stimulera till fysisk aktivitet på ett helt annat sätt. Vi måste lyfta vår hälsofråga upp till högsta politiska nivå. Det är det som krävs för att förändra miljön. Och vi måste verkligen på allvar diskutera sockerskatt. Alltså vi måste få bort socker och skräpmat för att det kapar vår hjärna. På savannen så har vi vårt belöningssystem i vår hjärna som är jättebra. Vi sökte oss till det söta för det var energi. Mm. Det var viktigt för överlevnad då. Men nu finns det ju överflöd och det kapar ju vårt belöningssystem. Och vi kan inte, jag menar, de flesta människor i vårt samhälle vet ju att socker inte är bra. Ändå äter vi det. Och det är ju för att det är så svårt att hålla hjärnan borta. Det är så svårt att hålla suget borta för att vi är inte mer än människor.
Jag vill prata i timmar.
Mm. Det är jätteintressant.
Ja, det här är... Jag tänker så här, vad det gäller dig och mig i vår bransch och de som är som oss. Vi ska ändå så här fortsätta med vårt budskap. För det här är ju någonting som vi, nu pratar jag i du och jag, vi-form. Det här är ju vår passion. Som verkligen. Vi har gjort till ett yrke.
Mm.
Och vi måste verkligen fortsätta sprida vårt budskap. Sen om vi får en följare eller två följare så har vi liksom kommit någonstans på vägen i alla fall. För någonstans måste det ske en förändring. Du pratar om att det måste ske en förändring politiskt. Precis, då är vi liksom högst upp i pyramiden. Och sen så pratar jag om hela tiden så alla måste ta sitt eget ansvar. Det är liksom, det är där vi måste börja.
Mm.
Och så jobba oss inåt i pyramiden.
Ja.
Mm.
Ja, men helt rätt, Shirin. Och det är ju, där tror jag att delvis kan det naturligtvis vara en kunskapsfråga. Så vad är hälsosamma livsstilsvanor? Men den stora delen är ju inte en kunskapsfråga. Utan det handlar ju om... förändringsprocesser, våra beteenden och förstå insikten om oss själva, att varför upprepar vi samma sak när vi vet att det inte är bra för oss. Vi måste börja förstå på djupet hur vi fungerar som människor. Och det är ju intressant på riktigt, för då kommer vi ju ner till allt som har med barndom, självkänsla, bekräftelse. Och vi lever i ett sammanhang med sociala medier som är en stor tillgång men ett rejält gift också. därför att vi jämför oss med andra och vi bygger upp fasader och lägger värderingar och lägger vår bild av verkligheten utifrån någonting som inte speglar verkligheten.
Mm.
Och det är jättefarligt.
Om vi nu pratar om samhällshälsa, om vi kunde prata om det här som du och jag pratar om nu och utbilda hela skolgången, att det skulle vara ett riktigt viktigt core-ämne i skolgången, så skulle vi ha vunnit så mycket med psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, allt som har med relationer, ekonomi. Vi skulle vinna på alla plan globalt.
Ja, verkligen. Håller helt med.
Jag kan inte minnas att jag läste någonting om hälsa i skolan. Det kanske var liksom tre lektioner.
Precis, man hade det kanske på hemkunskapen.
Ja, och då var det så att nu ska vi lära oss skala potatis. Så.
Ja, precis. Nej, men skulle vi lära våra barn och ungdomar hur man tar hand om sig själv och har ett gott självledarskap vad gäller sitt eget välmående, då skulle vi komma jättelångt.
Du har pratat i en annan intervju om evolutionsbiologi. Mm. Vad är det för någonting?
Ja, det har ju med paleo att göra. Det är ju förståelsen om oss människor som biologiska varelser.
Mm.
Alla djurarter i naturen och alla växter har ju genomgår ju en sorts evolution. Det är ju vissa principer. Det finns ett ekologiskt kretslopp och vi människor är ju en del av det. Vi har ju utrustats med högre kognitiva funktioner, så vi har ju intelligens. Vi kan tänka abstrakt, vi kan planera. Det är det som många andra djurarter inte kan. Men förståelsen om oss människor i ett ekologiskt sammanhang, det är ju basen för att förstå hur vi fungerar även idag. Och det är ju allt ifrån att förstå vad vi ska äta till hur vi näringsoptimerar oss. Vi behöver väldigt mycket mer näring i våra kroppar för att fungera optimalt. Och du jobbar ju också med näring, och det tycker jag är ett jätteargument. Att man kan ju ibland höra att ja, men näringsbrist är väldigt ovanligt idag. Visserligen. Men det är ju väldigt få människor som har optimala nivåer av näringsämnen. Många ligger ju i en gråzon.
Och den här diskussionen måste du ha haft många gånger också.
Ja, verkligen.
Det här med kosttillskott och sånt också. Folk säger, ja, det räcker med att vi äter det. Ja, men om du vet vad det innehåller, det som du köper, så kanske...
Ja, nu satt jag och gjorde en digital kurs här förra veckan och samlade på mig lite undersökningar. Och det visar sig att det finns ju ett par utländska studier som har tittat på mineralinnehåll. När man har tittat på dokumentation från 40-talet om vad olika grödor innehåller och jämfört med 2010. Och det är ungefär en halvering av många mineraler när det gäller järn, koppar, zink. Så att, och det är ju för att vi har haft en livsmedelsproduktion under 1900-talet som är fokuserad på volym och tillväxt, inte på näringstäthet.
Mm.
Så det är svårt att äta sig näringsoptimalt idag. Genom mat bara. Insikten om att vi människor är byggda för att äta tidvis, men också vara utan mat tidvis, det som är fasta. Mm. Hur vi rör på oss och sen all vår psykosociala miljö och relationer. Det är ju fantastiskt intressant. Vi kan komma in på det här med manligt och kvinnligt. Och varför stressas vi så mycket i dagens samhälle? Jo, vi är ju byggda för att ha vår grupp om 20-100 individer. För det är där vi kan vara personliga gentemot varandra och skapa en gruppkänsla där vi tar hand om varandra. Men skapar vi större organisationer än så, då blir människor bara ärenden på ett papper. Liksom, och då kan vi te oss på ett helt annat sätt. Och liksom insikten om vad är det som väcker våra emotioner? Varför blir vi frustrerade och arga? Det finns ju orsaker till det många gånger.
Mm.
Och den betydelsen, den insikten tycker jag är viktig när vi navigerar genom livet. Att när vi möter ilskna människor, frustrerade människor, människor som är elaka, någonstans kommer den känsloyttringen ifrån. Det är ju när vi blir provocerade på djupet. Och att förstå det kring oss själva, det är ju otroligt viktigt.
Mm.
Och det är nog en del i att landa när man blir lite äldre. Att man förstår sig själv på ett annat sätt. Och man slår inte på sig själv. Jag har jag har blivit på ett visst sätt. Jag är en produkt av min barndom.
Mm.
Jag är en produkt av mina nära relationer under livet.
Dina val som du har gjort.
Mina val som jag har gjort, ja, precis. Jag vet mycket väl medveten om mina tillkortakommanden. Och där har ju jag med min flickvän nu en otroligt fin relation. Därför att vi dömer inte varandra. Mm. Vi kan, det kan gnissla ibland och det kan skava ibland. Men självklart är det så. När människor sent i livet möts med all det bagaget som vi har. Det är klart att det uppstår konflikter och små gnissel.
Mm.
Men vi är stora nog som människor att inte döma. Utan försöka skapa förståelse.
Mm.
Och det är så man tar sig igenom saker och ting.
Och utvecklas.
Och utvecklas, ja.
Men vad fint. Vad heter det? Jag tänker också det här med optimering. Bara för att påminna lyssnarna. Det handlar alltså inte om att optimera för att bli någon slags übermänniska. Utan det handlar om att hitta en optimera på alla delar. Men ändå hitta en skön balans. Du pratar om ditt rödvin och din choklad och sådär. Så att man hittar den där sköna balansen med buset. Och,
verkligen. Verkligen.
Det är ju att optimera livet.
Ja, precis. Det är min definition av.
Eller kallar det för kvalitet eller vad man vill. Men du kallar det för optimering. Men jag tror, så skulle jag översätta det i alla fall.
Verkligen, man kan kalla det också livskvalitet. Och att bli sin egen bästa version.
Mm.
Bli den bästa versionen av sig själv. Den man vill själv vara. Att man plockar fram liksom all sin inneboende potential. Och tittar man på biohacking och hälsooptimeringscommunityt som finns idag så kan det ju många gånger vara väldigt fokuserat på kost och kosttillskott och träning och mycket tekniska prylar. Men i min värld så är det lika mycket den känslomässiga biten och vår förmåga att kommunicera och skapa relationer med andra människor. Så det är verkligen hälsa i 360 grader och att få ihop alla de bitarna. Det är optimering för mig. Och det handlar inte om att vara perfekt på något område.
Nej, precis. Det är det jag menar. Vi ska inte bli några robotar. Liksom.
Nej.
Eller übermänniskor. Men jag har pratat i andra poddavsnitt också. Inte bara om vad vi äter utan hur vi äter. Vad är din reflektion på det? Om du sitter med en, och nu gör jag sån här. Ni såna där tecken runt ordet, där, den perfekta lunchen till exempel, säger vi, har du på din tallrik rent näringsmässigt, då har vi ju då vad vi äter. Men vad är din reflektion på hur vi äter?
Ja, att äta i lugn och ro, att verkligen ta sig tid till måltider. Rent statistiskt så är vi väl nere på otroligt få minuter nu per dag vi ägnar åt matlagning. Så dels att äta i lugn och ro, att ta sig tid till måltider, att inte äta för snabbt, att efter måltid också gå och vila i 30 minuter.
Gud vad skönt, gör du det?
Ja, det är jätteskönt. Ja, jag älskar det och gör det när jag får tillfälle. Och det är ju då magen kurrar, därför att då ska ju maten bearbetas. Och att ta en liten siesta efter maten, bara lägga sig på sängen eller soffan 20-30 minuter och vila. Det är jättebra för matsmältningen.
Mm. Det är lite som farbror Melke gjorde eller vad det nu var för något. Ja. Emil eller att pappan i familjen går och lägger sig. Det är det vi ska göra.
Ja, precis. Det kan vara lite gubbpoäng på det där, men... Ja. Men det är faktiskt det är jättebra. Och vi pratade om det hemma igår. Jag älskar den här rytmen när man kommer upp på morgonen. Och jag är en sun and beach boy. Jag älskar ju värme, sol, strand. Jag är ingen vintermänniska. Så det är ljust när man vaknar.
Du bor i fel land, Jonas, vill jag bara säga.
Ja.
Men vi kan prata om sen.
Jag har börjat inse det.
Mm. Förlåt.
Mm. Men att gå upp, man kan dricka ett glas vatten med lite salt i. Salt piggar upp, där har du kallsupen.
Ja, precis.
Mm. Och så går man ut och springer en runda på tom mage. Eller kör ett annat träningspass. Komma hem, äta sin brunch då vid 11-12 tiden någonting. Man hinner jobba någon timme där också på förmiddagen. går och lägger sig 20-30 minuter efter måltiden. Och sen har man ett arbetspass till. Och sen en liten siesta framåt 4 kanske på eftermiddagen innan man går och kör sitt andra träningspass. Och sen så går man och käkar middag på kvällen.
Vilken grym dag. Ja, får du till den alla 5 dagar i veckan?
Just den här veckan får jag till det, för att nu har jag hyfsat semester och jag jobbar lite grann kanske på 25%. Och då, visst, då, det låter som att det där kan man få till när man inte jobbar. Och så är det. Det är kanske en utopi för väldigt många människor, men det är ett av mina mål i mitt entreprenörskap. Det är att jag ska tillåta mig att få till den rytmen fler och fler dagar i veckan. Det är en jättedrivkraft för mig.
Åh, vad härligt. Härligt samtal. Det för mig direkt in på frågan som alla gäster får, och du har nästan redan svarat på den. Men vilka är dina morgonrutiner? Hur ser det ut på morgonen? Har du liksom en bestämd tid som du alltid går upp måndag till fredag, och hur ser det ut?
Jag brukar gå upp mellan 7 och 8 om jag inte ska iväg tidigare än så. Mellan 7 och 8. Jag älskar kaffe på morgonen. Kaffe med MCT-olja och lite kollagenprotein. Det rör jag ner i koppen som ett par hälsoverktyg.
Mm.
Jag älskar att antingen där och då läsa tidningen eller sätta på morgonnyheterna på tv. Ha i bakgrunden. Och sen vill jag gärna ta mig ut så småningom. Och det kan vara en promenad, men jag älskar ju ut och löpa. Och det är klart att är det november i Sverige så är ju det är inte det roligaste. Men därför skulle jag gärna vilja ha lite varmare månader. Eller fler varma månader än vad Sverige erbjuder. Så det är väl mina morgonrutiner. Jag tar mitt stack av kosttillskott också på morgonen.
Det är allt från,
det är vitamin D, omega 3 och magnesium, det är någon sorts bas sådär. Men även zink. Jag tar någonting som heter NAC, en acetylcystein, och glutation, som är jättebra för att avgifta kroppen. Det är ju en av kroppens starkaste antioxidanter och väldigt, väldigt viktig för cellernas avgiftningsförmåga, att bryta ner så att njurarna kan utsöndra massa skräp i urinen. Och sen så har jag då MCT-olja, det är ju de här fina fettsyrorna från kokosolja som är som turbo i kroppen. Ger både mental och fysisk energi.
Mm-hmm.
Och kollagenprotein, det är ju det proteinet som finns i vår kaross. Det har ingenting med musklerna att göra, utan snarare det som finns i bindväv och senor och så. Om man ser en sån här anatomisk karta, det som är vitt på kroppen, det röda är ju muskler, och det som är vitt är kollagen. Och eftersom vi inte sitter och knaprar så mycket brosk och ben och så här när vi äter djurmat, så får man kompensera med ett litet kollagenprotein.
Och det går ju inte att få veganskt dock, vill jag bara säga till alla som lyssnar.
Nej, det går inte. Det går ju att få från fisk.
Ja, men det blir i alla fall inte veganskt.
Nej, precis. Men om man nu har en livsstil där man vill utesluta kött, så går det att få från fisk.
För alla som lyssnar nu tänker jag så här, att de flesta som lyssnar på den här podden kanske redan är lite nördiga vad det gäller träning och hälsa. Men bli inte skrämda när Jonas rabblar upp alla de här. För mig är det här helt normalt när du rabblar upp allt det där. För jag tar en hel näve med kosttillskott också. Men bli som sagt inte rädda. Börja med någonting.
Ja.
För att vi behöver, oavsett hur bra och ekologiskt vi äter, så vill jag påstå, det är bara jag som står för det, jag vill påstå att alla behöver äta någonting för att hjälpa kroppen att hjälpa sig själv. Därför att
helt rätt.
Maten är utarmad, och när vi stressar så svettas vi ut eller stressar ut mineraler och viktiga vitaminer. Dricker vi för mycket vatten, för vi ska inte, det är också bra. Vi ska dricka mycket vatten, men vi ska inte dricka för mycket vatten. För då utarmar vi också. Och vi utarmar med stress, med dålig sömn, med dåliga relationer, med dålig mat, med fast food, med stress. Så att,
verkligen.
Jag vet inte hur mycket jag ska kunna trycka på det där. Men så om man inte är insatt i det där, så ta en C-vitamin då eller någonting. Någonting.
Verkligen.
Och D-vitamin.
Och jag tycker det är bra att poängtera att Det finns ju olika, alla har vi olika ambitionsnivåer med vår hälsa. Vi kan åstadkomma en mirakel. Alltså alla människor har ju makten i sina egna händer. Frågan är bara hur mycket tid och hur mycket energi man vill putta in i sitt eget hälsoprojekt. Ibland kan det ju handla lite grann om kronor och öron också. Så här, det kan ju kosta med bra mat, och det kan kosta med kosttillskott och gymkort kostar så här. Men i förhållande till vad vi lägger i övrigt pengar på, så är det verkligen en prioriteringsfråga. Men i grunden så är det ju, det är de stora dragen. De stora penseldragen är ju verkligen att äta bra mat och att ha rörelse i sitt liv. Och att ha balans mellan stress och återhämtning. Där måste man ju börja. Sen kan man ju klättra på den här nördighetsnivån liksom, för att verkligen vilja optimera sig. Och det kanske inte faller. Det beror ju på vad man själv vill.
Jonas, we are on a mission, känner jag.
We are on a mission.
Ja, vi måste förmedla det här mer och större.
Verkligen. Vi startar en hälsorevolution.
Ja, men alltså jag går ju jämnt igång på sånt här, och det är ju du också. Det här är ju det vi brinner för. Men det är så jag måste svära, det är så jävla viktigt det här.
Ja, det är jävligt viktigt.
Ja, men det är jävligt viktigt, för har vi inte hälsan, då kan vi ju inte göra de där roliga sakerna som vi vill göra.
Nej.
Då kan man komma alla de här andra roliga målen och drömmarna man har. För har man inte hälsan, jag ser ju folk hela tiden som är sjuka mer än vad de är friska. Och det är alltid ont någonstans, precis som att det skulle vara någon slags normal nivå. Ja, men jag har väl lite ont här och där, det hör till åldern, eller det är liksom lite jämna krämpor. Och så här. Nej, det är inte normalt.
Men precis det du säger där, det är helt sjukt hur vi har normaliserat ohälsa.
Ja.
Och folk är vana att ha krämpor. Det blir det nya normala. Det är helt galet. Och där brukar jag ju ta...
Titta, nu blir du också arg. Nu flyger du stolen nästan.
Ja, verkligen. Jo, men man behöver ju verkligen visa referenspunkter för människor. För att där finns en svensk forskare och läkare, Staffan Lindeberg. Han gick bort för ett par år sedan. Men hans studiematerial fick jag använda i min senaste bok. Och han visade ju att människor som lever utanför det västerländska samhället drabbas ju inte av våra välfärdssjukdomar. Och det är en myt att de dog vid 30 allihopa. Nej, det fanns gott om äldre människor. När man hade lärt sig liksom konsten att leva ute i naturen och inte få en kokosnöt i huvudet eller drunkna i floden, ja, men då levde man ganska så länge. Och man överlevde själva förlossningen.
Det blir uppäten av ett lejon.
Ja, precis. Ja, men lär man sig glida undan det där, ja, men då lever man länge. Och de här gamla människorna på 90-100 år, de har inte reumatism, de har inte hjärt-kärlsjukdomar, de har inte allergier, de har inte benskörhet, de har inte autoimmuna sjukdomar, de har inte de här krämporna. Och när de dör, hur går det till? Jo, precis som med alla andra vilda djur i naturen. Man drar sig tillbaka, man drabbas av en kronisk trötthet, säger hej då till sina nära och kära, somnar in lugnt och fint. Hur många får uppleva det i dagens samhälle?
Ja, du skulle nästan kunna sätta stopp för vårt samtal, men det ska inte.
Nej.
Vi ska prata lite till. Men,
visst är det mäktigt?
Jo, men energin i vårt samtal, den ökar ju mer för att vi har den här passionen för att vi ska optimera eller hitta någon slags kvalitet för att vi ska kunna leva länge och vara friska och starka och glada och kunna göra roliga saker. Till exempel som att äta god choklad.
Jag
vet att du älskar god choklad.
Ja, det gör jag.
Berätta om passionen till choklad, för det har jag också. Jag älskar choklad.
Ja, nej, men jag är en chokladoman. Jag har fastnat för 90% ganska så här tung, aromatisk, mörk choklad. Och ett tips till alla som lyssnar där ute, om ni vill lära er uppskatta 90% choklad, då äter ni 100% choklad en vecka. Då kommer 90% smaka
100% smaka skit. Nu ska vi fortsätta svära lite. Det smakar verkligen inte.
Men då blir 90% fantastiskt efter det. Men jag äter choklad dagligen. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt till rödvin och det är till kaffe. Det passar till allt. Mozzarella och choklad, den kombon.
Titta,
den
nu blir du sådär igen. Nu hoppar du på stolen och så blir du helt lyrisk.
Verkligen.
Du ska lyssna på förra veckans avsnitt med Jenny Berg. Chokladmakare. Egen chokladfabrik. Lyssna på den. Och så, jag säger inte det, jag bara lämnar en cliffhanger om din 90%.
Ja.
Det är inte alltid det bästa nämligen. Det är bra, men inte alltid.
Nej.
Det finns en hel story. Alltså du måste lyssna på det avsnittet.
Ja.
Eller
ja, det ska jag
rekommendera dig. Är det någonting som du saknar eller vill förbättra i dina hälsorutiner? Som du känner så här, du håller ju på mycket med kvalitet och optimering. Så här, man tweakar och skruvar. Men är det någonting som du känner att du skulle vilja bli ännu bättre på? Eller förändra, utmana?
Men jag har hittat åtminstone vilken mat som jag mår bra utav. Och det kan ju säkert skifta med åldern lite grann och i olika perioder i livet. Så här. Men jag tycker att jag älskar min egen kosthållning. Den ger mig liksom energi, jag blir pigg. Jag tycker att jag har hittat hem där. Jag önskar att jag kunde ha lite mer tid till träning och rörelse. Och sen är det som vi alla kämpar mot. Det är ju stress och att hitta tillräckligt mycket återhämtning mellan varven. Men det är ju för att vi lever det här tidevarvet. Vi lever i ett sammanhang. Man måste anpassa sig till höger och vänster. Så det är väl det som jag skulle vilja komma till nästa nivå med.
Mm.
Och sen allting som har med personlig utveckling att göra, att förstå sig själv, det är ju en never-ending story. Den tar ju aldrig slut.
Fast det ska den inte, tycker jag.
Nej, det ska den inte.
För när man väl har kommit fram till någonting, då kommer det något nytt.
Ja, livet är en annan stor utbildning i sig själv.
Mm. Åh, vad roligt. Du ska få 5 oförståeliga meningar som du bara fyller på. Den största hälsoflugan genom tiderna är?
Ja, alltså hela lågkalori, lågfett, det är ju, har varit en hälsofluga, men den är ju helt uppåt väggarna. Så den kan vi överge nu. Allting som har med kaloriräkning och sånt där, den lämnar vi.
Mm.
Det är 2022 nu. Vi lämnar det. Vi räknar inte kalorier längre.
Om jag får ge 3 tips till Sveriges befolkning, vi har varit inne på det här, hur vi kan hålla oss friskare och starkare, skulle jag
råda att vara måttlig med alkohol och börja fatta alkoholens negativa effekter på människor. Att börja äta riktig mat, komma bort från det processade, och att börja promenera.
Jag skriver.
Det var väl 3.
Det var jättebra.
Bra.
Det var jättebra. Tänk om alla bara kunde lyda det där nu. Skulle det bli så bra.
Apropå normalisering av ohälsa som vi snackade om. Den här normaliseringen av alkohol, den är helt sjuk i samhället också. Den är skrämmande.
Den är helt galen.
Mm.
Det där är ett helt avsnitt för sig.
Ja.
Och sen så blir jag lite arg också. För jag dricker ju extremt lite. Och då kan det liksom bli en så här, men ska du inte ha ett glas då? Ja, men precis som att man är lite nördig.
Ja.
Det börjar bli bättre faktiskt. Jag kan komma undan med det från att jag är tjej och jag är yogi och lite sånt där. Och så kanske det, jag vet inte. Jag kanske har någon aura runt mig som bara fuck off eller någonting. Jag vet inte. Men det där irriterar mig också. Och det har normaliserats nu. Och alla bilder jag ser mycket på Instagram så här. Åh, nu har semestern börjat. Då är det 2 stora Aperolglas i framför kameran.
Ja, precis. Klockan 11 på förmiddagen.
Så här, då är det optimal semester. Nu får vi äntligen dricka alla dagar i veckan. Vi har bara druckit 5 dagar förut.
Ja.
Ja, nej, Jonas, du måste gå vidare. Nu blir jag arg igen.
Vi blir för upprörda.
Ja, jag blir så irriterad. Om 20 år tror jag att vi kommer att optimera vår hälsa ännu mer genom att
ha ännu fler coola labbtester på oss själva som kan mäta vad som händer. Det är skitroligt med labbtester.
Gud vad spännande. Jag gjorde det för några år sedan. I sommar ska jag
åka till Italien med min kära hustru, höll på att säga, men min flickvän, och njuta av ett fantastiskt land, en fantastisk matkultur och en fantastisk inställning till livet.
Fick jag lite gåshud igen. Det här visste ni inte om mig att jag kan.
Vad är det jag...
Trodde du lite finurligt. Precis som att det var något du inte vågar berätta.
Ja, nej, men jag kan spela piano. Jag har spelat piano i många år. Det ska jag ta upp nu. För nu har jag precis köpt ett nytt radhus. Och nu kan jag ha mitt piano. Min farmors piano kan jag nu ta in i mitt vardagsrum. Mitt kommande vardagsrum.
Åh, vad roligt.
Ja, så då ska jag börja spela igen. Jag kan dra ordvitsar. Jag är en jäkel på ordvitsar. Jag är inte alltid så bra på att komma ihåg dem, men jag kan dra dem jäkligt proffsigt när jag väl kommer ihåg dem. Och jag älskar ordvitsar och lite sjuk humor. Och det här är sjukt. Nu ska du få något sjukt.
Ja, kan du bjuda på något?
Ja, jag kan bjuda på någonting. Jag älskar att sitta och titta på YouTube och se filmer på när bilar och flygplan och tåg kraschar och folk snubblar och slår sig och så här. Jag går igång på det. Jag tycker det är sjukt roligt.
Du måste ju älska dolda kameran.
Ja, jo, men sånt där är sjukt roligt. Men det är lite stört, jag vet. Men det är lite galet.
Du har alla våra läggningar. Någon ordvits, hade du någon på lager eller?
Ja, vi kan ta en. Vad säger The Borgaren till den kampsportsintresserade engelsmannen som är sugen på godis?
Kör, jag vet inte.
Ja, den är krystad, jag vet. Take one då. Ja, den är dålig.
Ja, men ja, den är ändå rolig.
Det var så dåligt som möjligt, för då blir det roligt.
Herregud. Ja, tack för att du bjuder på det. Nu ska jag bjuda dig på mina små rutiner om hälsa och dagens samtal. Så du kan luta dig tillbaka. Det här med rutiner och hälsa är ju verkligen något som ligger mig varmt om hjärtat, som ni vet. Jag tummar aldrig, eller i alla fall väldigt sällan, på mina morgonrutiner som består av någon form av rörelse. Det får morgonens känsla avgöra. Och min stora kanna med varmt citronvatten samt meditation. Ibland blir det 5 minuter, ibland blir det 25 minuter. Men det absolut första jag gör varje morgon när klockan har ringt och jag fortfarande ligger kvar i sängen, förutom att jag planerar mitt snosande, är att tyst rabbla upp allt jag är tacksam över och gärna med ett leende. Kommer det en jobbig tanke så puttar jag bort den. Vad det gäller mat och optimering så försöker jag köra lite efter 80-20-principen. Det funkar för mig. Jag fastar 3-4 gånger i veckan fram till lunch. Jag tar en näve kosttillskott varje dag. Jag gör någon form av rörelse varje dag. Men jag älskar också att äta massa popcorn och choklad och strunta i allt och glo på Netflix-serier och göra absolut ingenting. Jag tror på att hitta en skön balans i livet. Ibland måste vi pusha oss själva när livet blir lite för skönt, annars får vi inte resultaten vi vill. Livet är ett föränderligt äventyr och om vi missar att ta hand om vår kropp kanske vi missar en del av äventyret. Med det sagt så sätter jag punkt för dagens samtal. Fantastiskt roligt, Jonas. Jag är så glad att du ville vara min gäst och jag är så glad att jag fick se det där glittrat och passionen komma fram. Vi skulle ju kunna prata evigheter.
Ja, verkligen.
Men nu tänker jag så här att många lyssnare tänker att men gud, den där spännande filuren vill man ju läsa mer om. Var hittar vi dig i sociala medier? Eller vad börjar vi leta? För det finns fler Jonas Bergqvist, kan jag meddela, när man börjar googla.
Ja, precis. Då kan man hitta en härlig hockeyspelare från 90-talet i svenska landslaget.
Han störde mig i min research, kan jag säga.
Mm. Han har fått mejl som ska till mig och jag har fått mejl som ska till honom.
Nej, fast det är lite kul.
Ja, jag blev inbjuden till en hockeyfest i Dalarna där jag skulle komma och överraska. Det var nära att jag tackade ja.
Det är jättekul. Men har ni träffats någon gång?
Nej, det har vi inte. Men jag vet att vi känner till varandra åt båda hållen lite grann.
Det är jättekul. Men om man ska hitta dig då?
Ja, då kan man gå in på jonasbergqvist.se, QV, jonasbergqvist.se. Det är min personliga hemsida. Eller så går man in på paleogruppen.se, det är mina företag.
Och då hittar vi dig, härligt. In och följ Jonas på, eller leta upp honom, jonasbergqvist.se eller paleogruppen.se. In och följ mig på Shape by Shirin som jag uppdaterar dagligen. Tusen tack Jonas för ett fantastiskt samtal idag. Det var otroligt roligt och lärorikt. Tack till min fina sponsor Great Earth. Kolla in deras instakonto greatearth.se. Tills vi ses nästa gång, ta hand om er, ta hand om era kroppar så ni nu inte missar någon del av livets äventyr. Puss och kram Jonas, ha en underbar sommar.
Detsamma Shirin, tack.
Hej då!
Hej!